Du lyssnar på Jakten på kapten Klänning av Jonas Trolle, uppläst av mig, Björn Bengtsson. Varje möte i livet med en annan person ska präglas av respekt. Göran Lindberg. Mannen som föll ut från balkongen. I juli 2009 berättar Karin för sin pojkvän Jussi att hon sålt sex till en man i 60-årsåldern. Kenneth, som vi kan kalla mannen, har utsatt henne för omfattande övergrepp, många gånger i grupp tillsammans med flera andra män. Kenneth har sålt Karin till dem. Jussi blir förbannad och bestämmer sig för att skipa någon form av rättvisa. Han är definitivt inte en person som går till polisen. Jussi ska lösa det här på sitt sätt. Den 27 juli ringer Karin till Kenneth och talar om att hon har en tjej under 18 år hemma i sin lägenhet som han kan få ha sex med. Kenneth tycker att det låter lockande och beger sig till Bredäng, ett område han normalt inte brukar besöka, som boende i det mer fashionabla Enskede. Någon mindreårig flicka väntar inte på Kenneth i lägenheten på Vita Liljans väg i Bredäng. Där sitter istället Karin, Jussi och Karins mamma. Vad som händer sedan råder det delade meningar om. Klart är att Jussi är förbannad på Kenneth för vad han gjort och att han konfronterar honom. Kenneth ska i fortsättningen låta Karin vara. Budskapet blir mycket tydligt. Under 2 timmar misshandlas Kenneth i lägenheten. Därefter hamnar han ute på balkongen med Jussi. Jussi får fatt i Kenneths ben. På något sätt hamnar Kenneth utanför balkongräcket och faller de 12 metrarna ner i backen. När han påträffas på marken 6:30, 4 våningar ned, är han död. Chockade grannar springer ut på gatan eller rusar ut på sina balkonger. Det rann blod från hans huvud, berättar en granne för Expressens reporter. Vid obduktionen kan rättsläkaren konstatera en hel rad skador på och i Kenneths kropp. Också sådana som inte kan ha orsakats av fallet från balkongen. Urinblåsan är spräckt och har lossnat från bukväggen och hans testiklar är krossade. Jussi medger i förhör att det har gått våldsamt till i lägenheten. Inte så våldsamt att någon skulle kunna dö, men så att Kenneth i framtiden skulle inse att det inte var någon vidare idé att förgripa sig på Karin eller någon annan ung kvinna. Tingsrätten kan inte fastställa hur det gått till när Kenneth hamnat utanför räcket. Det kan inte bevisas att Jussi haft uppsåt till mord, vilket åklagaren yrkat. Jussi döms till fängelse i 4 år och 6 månader för vållande till annans död, grov misshandel och olaga frihetsberövande. Karin och hennes mamma får båda villkorliga domar för olaga frihetsberövande. Hovrätten friar sedan Jussi från vållande till annans död och han döms till 2 års fängelse, men bara för grov misshandel och olaga frihetsberövande. Karin och mamman får samma påföljd som i tingsrätten. Under utredningen inser Lilian, en utredare på polisen i Söderort, att det är något mer än ett mord hon och hennes kollegor kommit på spåren. Lilian tror att i hennes material säkert ska finnas något som jag, som jobbar på människohandelssektionen vid Stockholmspolisen, och mina medarbetare ska kunna arbeta vidare med. Tja, säger hon på sitt vanliga vis när hon ringer mig under hösten 2009. Lilian känner jag sedan gammalt, så jag vet att hon kan ha vad som helst mellan himmel och jord på hjärtat. Men den här gången är det ett tjänsteärende. Hon berättar att en mördare och en av de mordmisstänkta troligen var inblandade i koppleriverksamhet, med den döde som något slags huvudman. Jag känner mig mest modfälld. Hur ska vi kunna utreda en misstänkt koppleriverksamhet med en misstänkt huvudman som är död? Men det säger